Hej och varmt välkommen till Friskvårdspodden. Det här är ju podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Vi heter Kajsa Aspjonsson och
Anna Krantz.
Ja, även denna gång.
Ja.
Och i det här avsnittet ska vi prata om något som vissa kanske upplever som lite genant. Något som man helst inte vill prata om. Andra pratar om det hur mycket som helst och relaterar allt som är irriterande eller jobbigt till det vi ska prata om nu, nämligen klimakteriet.
Klimakteriet.
Ja. Till hjälp har vi en kvinna som jobbar med att sprida relevant kunskap, bland annat kring hur företag och organisationer kan stötta kvinnor i detta och var gränsen egentligen går för vad som är arbetsgivarens ansvar. Hon har såklart massor av intressanta saker att säga även för dig som är kvinna och privatperson. Eller till dig som lever ihop med en kvinna.
Och privatperson.
Ja, precis. Och, ja. Vi ska prata om kost, träning, stress och sömn och massa annat som är kopplat till det här.
Men, vikt kanske?
Ja, innan vi släpper in Betty Vasenius som är dagens expert. Så tänkte jag höra om dig, Anna. Mm. Vad tänker du om klimakteriet?
Fy fan. Jag har inte haft, jag hade ett tag då jag fick så här värmevallningar.
Mm.
Sen är det ju inte så skönt att man har fått en liten, jobba lite på den, mage. Alltså den kom lite.
Mm.
Bara en sån, det är bättre också.
Mm. Mm.
Jag tror jag gjorde det.
Mm.
Eller, jag vet inte. Men jag har inte känt så mycket på mitt humör.
Nej.
Jag är jämnt glad.
Ja. Men det tror jag är en bra förutsättning, att vara lite grundglad.
Ja, men jag är nog grundglad.
Mm.
Vi brukar prata om det hemma.
Mm.
Så där har jag inte, jag tror inte att PMS är så sur. Så har jag nog aldrig sagt.
Nej.
Nu sa jag det, men innan. Men det var väl min reflektion på klimatet. Du då?
Mm. Nej, men jag har ju liksom haft... jag tror jag har haft symptom ganska många år, faktiskt. Mm. Men under hösten så blev det liksom blä. Sådär. Mm. Jag var konstant trött, för jag vaknade kanske 8 gånger per natt. Och liksom av med täcket, på med täcket. Mm. Och byta pyjamas. Och sen att eftersom jag sov så dåligt så var ju inte heller hjärnan på topp. Liksom.
Nej.
Det är ju många som pratar om dimhjärna. Alltså, och nu, jag har ju då börjat med lite hormonbehandling som de sista 2 veckorna bara. Och nu känns det ju som att, det känns det som att det är ett klart glas vatten i mitt huvud istället för en slags grumlig sörja.
Liksom.
Det är ju en väldigt skön känsla. Och sen att jag känner mig pigg. Ögonen rinner inte längre, näsan rinner inte längre. Alltså, det är massa saker.
Nu säger du massa grejer som jag har glömt av. Men sova var ju ett problem.
Mm.
Och ögonen rinner, för det, man får torr... Oj, nu ropar jag.
Ja, men det är torra ju detta, torra slemhinnor, det påverkar ju hela kroppen.
Och sexlivet är kanske... Det har ju varit bättre.
Ja, men att ögonen rinner och näsan rinner, det beror ju på att slemhinnorna är torra.
Ja. Men jag köpte sån torr, hette någon moj på som man sprutar i ögonen.
Mm.
I ögonen alltså.
Mm.
Kanske skulle spruta annars.
Precis. Du, nu fick jag faktiskt ett meddelande här från Betty.
Mm.
Hon väntar på oss.
Mm.
Så att nu så.
Mm. Nu kör vi.
Hej Betty, det var Kajsa och Anna på Friskvårdspodden.
Hej!
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 Hur är läget med dig?
Jo, men det är bara bra. Det snöar i Växjö, så att jag är glad att sitta inne just nu och inte behöva vara ute. Mm. Men om en liten stund är jag ute, då ska jag gå ut med hunden.
Ja. Härligt. Det är ett bra sätt att
men
få sin vardagsmotion.
Jag lät lite deppigt.
Mm.
Ja. Ja, det gör det. Det gör det. Men det är som det är.
Precis. Du, vi ska prata lite om kvinnohälsa och klimakteriet idag. Var ska vi börja?
Ja.
Vill du börja med att bara ge oss en liten bild av vem du är och vad klimakteriet är?
Ja, jag är då Betty Vasenius och jag är tandläkare och har jobbat med kvinnofrågor, inte bara inom tandvården utan även då friskvård och hälsobranschen då har haft ganska mycket med träning att göra också. Och jag har ju nästan enbart jobbat med kvinnor under alla år. Och förutom det då så är jag ju också arbetsgivare. Vi är egenföretag då och har mannen och jag en tandläkarklinik då. Och är en kvinna i klimakteriet. Är jag ju också. Mm. Så att det är jag det. Och vad är klimakteriet? Ja, klimakteriet är ju, jag brukar oftast benämna det som att det är en normal, naturlig process. Någonting som vi kvinnor, alla kvinnor, går igenom och passerar. Såklart väldigt individuellt hur man upplever klimakteriet. Klimakteriet är också väldigt mångfacetterat. Så det kan ju yttra sig på många olika sätt. Vi vet ju hur pass många olika symptom vi också har när vi pratar kring klimakteriet. Men också då hur vi ser på åldrandet kommer också in. Och ja, allt det som ålder och åldrande innebär också. Men sen såklart också, det är någonting som vi gärna pratar om kring arbetsplatser och arbetsmiljö. Och det är också en viktig del att lyfta när man pratar om klimakteriet. Och att man liksom breddar då perspektivet och lyfter in alla möjliga perspektiv för att få bra kontroll över det.
Mm. Men du, ska vi ta det med en gång då? Det här med arbetsgivarens ansvar. Hur långt sträcker det sig?
Alltså jag har ju haft ganska mycket funderingar kring det, och speciellt då när vi här i Sverige började prata om det för några år sedan, och det har ju liksom då varit ganska mycket prat om klimakteriepolicy då, att vi liksom ska införa det och arbetsplatser ska ta fram en policy då som gäller just klimakteriefrågan. Och jag har ju alltid varit väldigt positiv till det, men kanske inte längre är när jag har fördjupat mina kunskaper och reflekterat och lyssnat in andra och hur andra tänker och gör, och framförallt och hur andra länder också tänker kring det. Mm. Och jag är ju lite mer inne på det att man kanske ska ha mer ett kunskapsperspektiv, inte så mycket kopplat till en policy. Det kan bli väldigt bra, men det kan också bli lite mer åt stigmatiseringshållet. Mm. Och det är någonting som vi absolut inte vill hamna i. Det tycker jag vi ska undvika och få det liksom, den negativa sidan fram då. Det är någonting som vi absolut inte vill. Det är inte rätt väg framåt, utan det handlar såklart mycket om arbetsmiljö. Mm. Och jag tänker också att om det är så att vi är arbetsgivare som är lyhörda och bra arbetsgivare, och då kan vi komma väldigt, väldigt långt bara med anpassningar av arbetsmiljön. Och jag tänker att arbetsmiljölagen är ju väldigt bra och omfattar allt och alla, oavsett vilken livsfas man är i, och livet pågår för oss alla, män som kvinnor, och vi går igenom en hel del saker som händer oss liksom, allt ifrån sjukdomar och att vi får barn, vi kvinnor då, liksom graviditeter och småbarnsåren och skilsmässa och trauman då som vi kan råka ut för. Så att jag tänker att om vi har en lyhörd och bra arbetsgivare som då är upplyst, så kommer vi väldigt, väldigt långt med det, och även då när det gäller klimakteriet och oss kvinnor då i klimakteriet som behöver kanske stöd från arbetsgivaren.
Vad tänker du att vi ska börja i stödet? Är det att man har utbildningar på plats, föreläsare och går den vägen? Eller det är ju till och med så att man själv som tjej, kvinna, inte kan sin egna kropp. Så det kan ju vara svårt för en arbetsgivare att sätta sig in i det när man inte... Alltså det är ju väldigt komplex situation, eller vad ska man säga?
Mm.
Det är det, utan tvekan. Ja, det är det. Och jag har liksom grundat ganska mycket kring det också. Idag så är vi ju duktiga på att prata om klimakteriet, tycker jag. I föreläsningsform absolut, att man kommer ut, eller att arbetsgivaren då liksom skaffar sig kunskap. Det tycker jag är det viktigaste, att man då som arbetsgivare och alla då egentligen på arbetsplatsen känner till symptombilden vad gäller då liksom klimakteriet, framförallt då den stresskänsligheten då som många kvinnor då känner av, och då arbetsrelaterad stress också. Att vi har den kunskapen och framförallt förståelsen och kan göra anpassningar där det behövs. Sen att vi har en stödjande kultur, att vi liksom öppet kan prata om det, gör ju också då att kvinnan då som har de här svåra besvären har lättare att komma fram och berätta. Det skapar såklart också en liten tryggare känsla, och kanske också då liksom minskar den inre stressen som många gånger kvinnan kan känna inför antingen då samtal med sin arbetsledare, arbetsgivare, men även då när det är kanske att man behöver hålla föredrag och så, liksom bara man vet om att det finns en öppenhet, en stödjande kultur, så har man ju också lättare att kunna kliva fram och ta en vallning, om det nu är så att det är det som är det stora problemet. Och sen också då att kanske arbetsuppgifter behöver justeras, att man kanske, om man inte har och har möjlighet då till att införa flexibla arbetstider, och speciellt om kvinnan har haft svårt att sova eller har stora sömnsvårigheter, och att man har den möjligheten, att man ser till då att man har en bra arbetsmiljö generellt, skulle jag våga säga, för alla, inte bara för kvinnor i klimakteriet, men kanske individanpassad friskvård, att vi också tänker på det, liksom, att det är ju så olika vad vi kan och orkar och bör göra, att man kan också känna där då att jag idag behöver jag mer avspänning, avslappning, och kanske inte behöver vara med på det här tuffa träningspasset som är då kanske planerat för dagens friskvård, om det är så att man har det på företaget. Men också att man har en folkhälsovård som är väl insatt i just klimakteriet, att man kan ta stöd därifrån. Så jag tänker att det är ju viktiga punkter där som en arbetsgivare kan ha koll på och känna till. Sen så kan jag tycka liksom att vi någonstans så borde det här ingå i en ledarskapsutbildning, men kanske redan i skolan då, att vi allihopa lär oss om klimakteriet. Men helt klart att det behövs kunskap och förståelse, och det bör ju alla ha på arbetsplatsen, kan jag känna.
Men du, tänker du, för att det är ju ganska liksom överrepresentation på långtidssjukskrivning på grund av stress. Där är ju kvinnor, medelålders kvinnor, liksom överrepresenterade. Kan det bero på klimakteriet, tror du?
Jag tror absolut det, och jag tror också att det kanske inte är lika enkelt alltid, att det är lite mer komplext, för det finns ju så mycket annat också, men utan tvekan att det, till och med statistiken visar på det liksom, precis som vi säger också, att det är ju, flest kvinnor då, och just då att sjukskrivningarna ökar mellan 50 och 60, och att det är kvinnor då som sjukskrivs i större omfattning. Jag har till och med tagit del av Försäkringskassan har gjort en sammanställning här för några år sedan, liksom. Jag tror att de gör det lite varje år, men där har man ju tittat just på det här med diagnosen då, sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet då. Och där ser man att det är inte alls så som vi tror, utan det är ju ganska sån fåtal då som rapporteras in med den diagnosen när man tittar då på statistiken. Och det är ju någonting som förvånar mig väldigt, väldigt mycket, måste jag säga. Jag tror att det var, om det fanns någon studie eller någon statistik där från 2020 liksom, och då var det bara 3 inrapporterade diagnoser just då med klimakteriebesvär. Men jag tror att det är kanske så att just klimakteriebesvär göms bakom andra diagnoser.
Exakt. För det är väl liksom den okunskapen bara man gör till sig själv, att jag har inte haft kunskap om vad de här olika sakerna som jag har upplevt att det hade med klimakteriet att göra. Så att, då en utomstående rådgivare på Försäkringskassan ska förstå det tror jag. Det är inte jag
förordnade. Jag håller med, och det är liksom där jag kan känna liksom att det blir så missvisande och att det är otroligt viktigt att vi börjar, eller börjar vi göra redan, men att vi pratar kanske mer, lyfter de här frågorna ännu mer så att det liksom även statistiken, det speglas i statistiken också. Mm. För vi vet ju precis som du sa också att vi kvinnor sjukskrivs i större omfattning än män gör, och att det är just då i klimakterie, under klimakterieåren då som det sker.
Jag tänker på att nu när man ändå har lyft frågan mer runt klimateriet, för några år sedan pratade man väl inte det, och om man går tillbaka ännu längre så var det ännu mindre, så är det inte lite upp till en själv också kanske framåt nu att ta reda på, så man, det är ändå, man vill ju må så bra som möjligt själv, så man, på något sätt måste det väl att man utbildar sig själv i sin egna kropp.
Ja, exakt.
Så att man kan, för det här kan ju vara lite tjatigt tror jag, att man är arbetsgivare och man, folk drar det här kortet liksom, men jag är klimaterik, alltså, då måste man ju nog, jag säger att jag är ju helt sämst på min egna kropp, så jag är inte världsmästare på att ha gjort det här själv, men jag tror framåt att det är viktigt att man, ja, man lär sig gå på kontroller, och även att kanske sjukvården blir bättre på just klimatet, för inte ens gynekologerna kan ju svara på frågor kanske alltid. Nej. Alltså man måste nog bredda det här lite.
Ja, men precis. Men kan vi inte bara gå igenom liksom lite av de symptomen man kan få då? Så kan vi i alla fall utbilda våra lyssnare här nu då.
Och oss själva.
Ja.
Och oss själva, absolut.
Så lite stress, men jag kan ju faktiskt
Ja, jag håller absolut med liksom att det är ju viktigt då att vi kvinnor har den kunskapen. Och det tycker jag nog att vi har blivit mycket, mycket bättre på. Och sen också då, jag håller med fullständigt liksom att det är ju inte bara arbetsgivarens uppgift. För det är ju faktiskt så att det är inte alla kvinnor som drabbas hårt. Och det får vi inte heller glömma bort, att det finns ju faktiskt kvinnor som går igenom klimakteriet utan att ha några besvär. Eller de märker inte ens att de har liksom baserat klimakteriet. Och att det är ju då liksom att alla kvinnor är ju viktiga, eller hur? Även de som har mindre besvär. Och så finns ju de kvinnorna som har betydande svårigheter liksom, som kanske liksom behöver då som sagt söka vård eller sjukskriva sig. Och det är ju där vi kommer in då med symptombilden då. Det kan ju vara liksom initialt alltifrån liksom att man har de här förändrade blödningsmönster, och det är ofta så det börjar liksom, att kortare menstruationer liksom, längre menstruationer, rikligare menstruationer. Och där har vi ett problem för de kvinnor då som inte menstruerar och veta liksom var ligger jag någonstans. Sen så har vi såklart PMS som också är någonting som alla kvinnor kan få, oavsett om man är liksom, var man är någonstans i klimakteriet eller inte. Liksom. Och där brukar man ju se just under klimakteriet att det liksom försämras eller förvärras hos många då. Eller till och med att man inte har haft det innan, men att man börjar få PMS-besvär eller PMDS. Så där har vi ju då såklart liksom också någonting som kanske skulle kunna göra att kvinnan då inte är arbetsför. Värmevallningar, svettningar såklart också, som är liksom en stor del. Påverkat sömn har vi sagt här, och trötthet då. Och det har man ju sett också, Socialstyrelsens kartläggning har ju visat att ofta så tänker man att det är kopplat till värmevallningar och svettningar då, sömnsvårigheter, att man sover sämre för att man svettas. Eller har då vallningar nattetid. Men det har man ju också sett att det är ju inte alla då som har de här vallningarna och sättningarna, utan man kan ha sömnsproblem utan vallningar och sättningar, och då kopplar man det till lägre östrogennivåer. Mm. Sen så har man ju då nedstämdheten då, som vi sa också, att man kan få depressiva symptom, och där har man ju sett att kvinnor som har det med sig då, liksom att ha en sjukdomshistoria då av depression, har 5 gånger högre risk att utveckla eller få tuffare under klimakteriet då. Kognitiv påverkan, där har vi ju det här med försämrad koncentrationsförmåga, att man kanske har sämre minne, att man inte alltid hittar ord eller tappar ord då, liksom när man ska hålla ett föredrag. Och där vet vi då liksom att det finns ju andra tillstånd som också kan ha de här symptomen, så det är otroligt viktigt då att man har vården då som är medlyhörd då, och kanske också liksom ser över alla andra tillstånd som också kan dyka upp då liksom och ge symptombilden. Mm. Ledsmärta, såklart också muskel och stelhet i kroppen då, som också kan kopplas till låga östrogenhalter. Och det har vi lite grann det här med träning till exempel då, som vi vet är ju jättebra, och fysisk aktivitet överlag liksom, att man tar hand om sig själv och levnadsvanor och så. Men har man då väldigt svåra smärtor då, liksom leder och muskelsmärtor, då så är det otroligt svårt att motivera en kvinna och göra mer träning, för det skulle avhjälpa liksom klimakteriebesvär, utan då får vi ju ta tag i det först och hjälpa kvinnan. Hjärtklappning, såklart också många som besväras av och söker vård för och har det tufft liksom, och då har man ju också pratat om att det skulle kunna vara kopplat till värmevallningar och svettningar, blodtrycket höjs då, och att stresshormoner då som söndras in där, och det har man ju också sett att kvinnor då är skörare under den här perioden, att vi liksom har sämre stressdålighet under den här perioden. Sen så har man ju migrän och yrsel och liksom det är ju ganska så komplext då, framgår ju här när vi liksom lyfter in de flesta symptomen här. Och det är ju inte så liksom att alla har allt, men att det är ju också lite, man kommer i olika perioder, sen så har vi ju slemhinnorna, sköra slemhinnor och torra slemhinnor och så liksom. Och många av kvinnorna liksom har det värst faktiskt under första fasen då av klimakteriet. Och det är ju, så då är vi där någonstans 45 och 50 då innan vi når menopaus. Man ser ju ofta då också att det blir lite lättare eller bättre. Inte för alla, långt ifrån för alla. Vi vet ju att många har ju kvarstående besvär liksom även då 10 år efter menopaus, då sista blödningsdagen då som menopaus är, då har man varit blödningsfri ett helt år. Så att det är ju såklart väldigt, väldigt komplext, men i alla fall vi vet ju att de tuffaste symptomen, och kvinnorna mår ju oftast sämst där det fluktuerar, och då är det precis i början när de har då liksom kommit in i klimakteriet, det vi då kallar för klimakteriet i menopaus då. Och det är ju under de åren som många kvinnor har det riktigt, riktigt tufft. Och där blir det precis som ni sa också, att det kanske inte alltid heller lätt att veta vad är vad. Är det så liksom att jag har väldigt mycket stress på jobbet, eller att jag har ett liv som är väldigt krävande? Och det är ju så att under de här åren, det är ju då vi har passerat småbarnsåren, det är då vi kvinnor levlar upp, det är ju då vi ska göra allt det vi inte har kunnat och hunnit göra under småbarnsåren, och det är ju då, det är oftast då vi tar på oss lite mer ansvar och så. Och då blir det såklart liksom väldigt, väldigt tufft då för en kropp då som redan har fullt upp med allt som händer då inombords, liksom med alla hormoner som svajar och ger en massa konstiga symptom. Så det är ju där jag ser oftast att det blir lite svårt liksom, för att man kanske inte alltid heller kopplar det till klimakteriet, apropå den här då statistiken.
För det är ju det också, tycker jag, att de här symptomen kommer ju väldigt, väldigt smyger sig på liksom, gradvis. Så att det är först nu när jag har åtgärdat det på riktigt som jag verkligen tänker tillbaka på hösten bara som att, åh herregud, liksom, det här har ju verkligen påverkat mig jättemycket. Men du, jag tänkte vi skulle prata lite om, för det finns ju väldigt mycket råd och myter där ute i sociala medier, inte minst. Vad ska man göra med träningen och kosten och hur ska man liksom hantera sin stress och sådana saker? För att det som jag tycker är ganska slående är ju kring det här med träning, att vissa tycker liksom bara, åh, nu måste du styrketräna jättetungt. Och du ska gå på gymmet och det ska vara liksom skivstänger som väger 100 kilo. Liksom. Och sen finns det andra som säger att nej, men nu ska du inte ta i, utan nu ska du gå på qigong och yoga och du ska bara liksom, du ska meditera och sådana saker. Så liksom, och man pratar liksom om klimakterieträning. Men alltså, va? Är vi inte människor längre? Liksom? Eller?
Ja, vi har även klimakteriekläder. Vi har ganska mycket som vi då kopplar till klimakteriet.
Ja, och underkläder som ska vara svalka.
Och business av. Ja, det är som går runt i träningskläder. Men det är lite annat ändå. Just. För det är ju så att vi har lite annorlunda svett då när vi är i klimakteriet tydligen.
Säger du om träningen?
Hålla med om det. Alltså, jag är lite grann av den åsikten att man gör det man kan. Och det viktiga är att man får någonting gjort. Och att vi inte skräms. Och jag tänker många gånger på det. Liksom, att jag själv är ju då liksom en kvinna som älskar att träna. Och har inte alltid gjort det. Men som vuxen då så har jag funnit styrketräningen. Och tycker om att göra styrketräning. Men för min del då, om vi ska gå till mina tidiga symptom, så var det just det som ledsmärta. Alltså muskelvärk, inflammation. Alltså jag har ju känt mig influensa. Jag hade influensakänningar liksom efter mina träningspass. Och då har jag inte ändå liksom gjort någonting jätteavancerat. Utan det jag alltid har gjort. Så det var inte mycket nytt. Liksom. Men för min del då, så jag blev ju alltid sjuk efter träningspass. Då. Och jag har man ju lyssnat in och väntat in. Då liksom, och sen så... Det har ju bara fortsatt och sen kom ju ledbesvär och ledvärk och muskelvärk och så. För min del så var inte tung och tuff träning bra träning. Nej. För hade jag bara liksom lyssnat på det så hade jag ju inte gjort någonting överhuvudtaget. Utan då hade jag liksom varit utan rörelse och aktivitet. Liksom. För min del så funkar det ju inte alls. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi lyssnar in kvinnan. Också vad man har med sig sedan innan. Vilka förutsättningar man har. Men framförallt, vad är det man tycker om att göra? Och vad kan man göra på ett enkelt sätt och någonting som är hållbart över tid. Mm. Så att jag skulle nog våga säga, gå tillbaka till det som är roligt, det du har tyckt om att göra, eller kanske någonting helt nytt som du inte kan liksom, jämföra dig själv i och med. Liksom, att jag brukar minsann ta 100 kilo i marklyft och nu kan jag ju bara ta 40 och det är ju så illa. För då kopplar vi in ett dåligt mående kring det också. Gör det du kan med det du har och där du är. Det behöver verkligen inte ske på gym. Mm. Och det behöver verkligen inte vara liksom, tyngst och ännu tyngre liksom, som det gärna kan låta. Och tycker du om att springa och må bra av att springa, spring. Mm. Sen absolut, det finns ju liksom studier. Mats Hammar har ju gjort liksom en fin studie som vi ofta kommer till när vi pratar om vikten av träning och framförallt styrketräning, där man har då liksom jobbat då under 15 veckor med kvinnor och sett då att med ett träningsprogram och träningsschema liksom, som har sett att man har fått jättefin effekt just kring då måendet och vallningar, svettningar och liksom även den metabola hälsan har ju liksom förbättrats hos dessa kvinnor liksom, och då har man ju tränat så att man kunde göra 8 repetitioner då max av en övning då. Och då har har man såklart tittat på kvinnans förutsättningar. Alltså vad har man då med sig in och göra? Mm. Men det är ju också så att det är liksom 15 veckor. Det är intressant att se liksom vad som har skett efter de här 15 veckorna. Har kvinnorna kunnat bibehålla då liksom den träningsmängden? Har man då trivs på att vara på gym? Liksom? Och är det så att man har gjort det? Eller man har fått en vana av någonting man trivs med och kunnat bibehålla? Det är ju jättebra, men det är ju långt ifrån alla kvinnor som trivs i den miljön och vill vara i den miljön. Och då skulle jag säga, gör din styrketräning där du är. Jag brukar ofta prata om det, liksom, att gör det under din promenad. Om det är det som funkar för dig, stanna till liksom, vid någon bänk och gör då anhävningar, knäböj, utfallsgång upp för en backe. Liksom. Ta sten och stock och kasta och lyft och dra och släng. Liksom. Det är ju också jättebra styrketräning. Och gör det ofta och länge. Alltså, hållbarhet i det liksom, är ju det viktiga.
Bästa träningen är den som blir av, som man brukar säga.
Ja.
Men du vet, jag håller med. Vi hade ju i föregående säsong så har vi haft Katarina Voxnerud som gäst. Hon är ju naprapat och jobbar med de här sakerna också. Och hon berättade om att vallningarna kan man liksom lite dämpa i alla fall genom att utsätta kroppen för att bli liksom varm och svettig. För att man liksom tänder lite på det här som kroppen upplever som normal temperatur.
När jag sitter här och tänker så tänker jag att just det här med att man ska göra grejer som är roligt, det handlar ju hela livet om att man ska göra grejer. Alltså jag tänker lite att, ja, nu är jag ju nästan en man i hjärnan, känner jag. Nej, men att man, jag får hela ändå lite känslan att ibland så skyller man lite för mycket på det här, att man inte kan, och sen om man får värk, jag fattar, men att man liksom måste ju ta tag i det lite. Och för det är ju ändå ganska många år av bra år som går åt skogen om man inte tar hjälp, helt enkelt.
Ja, men verkligen.
För det är ju ändå de här åren som du var inne på, när man inte har småbarn, man kan ju ha otroligt bra år också.
Ja, men precis.
Och det här med, och det kan man ju ha liksom under klimakteriet också, och innan, under och efter också. Det finns ju väldigt många bra, om inte år, så finns det väldigt många bra dagar och veckor och månader där man faktiskt kan göra saker. Och jag håller med dig liksom, att det här också, att jag brukar alltid säga, bygg resurser när du kan. För de sämre dagarna, veckorna, månaderna, år. Så jag skulle nog säga liksom, att det är kanske det jag skulle vilja skicka med alla som kanske inte mår dåligt eller har stora besvär av klimakteriet. Eller inte ens har kommit in i klimakteriet. Ta tag i det, gör det där och då när du mår bra, liksom bygg de här reserverna så du har att plocka liksom när du inte mår bra. Men framförallt vanor, bygg vanor, levnadsvanor som kommer att kunna stötta dig även när det är som värst.
Men jobba förebyggande,
precis,
helt enkelt.
Nu måste vi också prata om kosten. Klimakteriekosten, hur ser den ut?
Smågodis och choklad.
Den ser ut som övriga kosten, eller skulle jag våga säga.
Ja. Det är ju lite så. De här nordiska näringsrekommendationerna, det låter ju som knastertårt när man säger det. Men det är ju som vi pratar om hela tiden. Mycket grönsaker, fullkorn, fisk och nötter och frön och goda oljor och sånt där som gör att man...
Och jag håller med dig. Liksom. Det är lite grann det jag liksom ofta vänder mig mot när vi pratar om klimakteriet. Liksom, att vi ska absolut alltså, upplysa och liksom informera och skaffa oss kunskap. Det är ju ett ansvar vi har, vi också. Men vi får inte skrämmas och vi får inte bygga liksom rädsla. Och för oss som befinner sig då i klimakteriet, men absolut inte för nästkommande generationer. De ska inte liksom förfasa den här livsfasen och vara rädda och uppskrämda. Utan de ska ju ha kunskap, de ska vara förberedda. Men absolut inte rädda. Och det är ju lite grann det jag tänker när du tänker klimakteriekost liksom, och klimakterieträning och allt det här. Liksom. Vi gör någonting om jag får säga ordet enkelt, till någonting väldigt, väldigt svårt. Mm. Och då menar jag enkelt, enkelt då, rör på dig, träna, ta i när du har möjlighet och måendet med dig. Mm. Gör även om du tycker att det är mindre roligt idag, men har du förmågan, förutsättningar för det, gör det nu. Mm. Och sen också, ät mat, precis som du sa också.
Precis, och sen är det ju vissa saker som man ändå liksom behöver extra av. Eller men man behöver ju se till att äta fetter till exempel. Se till att få i sig järn och kalcium och bra näring och så. Så att man inte tänker att nu ska jag äta så lite som möjligt, för att jag vill inte gå upp de där klimakteriekilorna då. Alltså,
då har vi klimakteriekilorna där också. Det är också en till då. Sak som vi gärna ska akta oss för.
Exakt, verkligen. Men du, en annan liten sak som jag också tycker är viktig att lyfta, det är ju detta med rökning och alkohol också. För det är ju ändå något som kanske kroppen tål ännu sämre under de här åren faktiskt.
Mm. Och vi vet också att rökare kommer tidigare in i klimakteriet, 2 år tidigare då. Så det är ju också jätteviktigt då liksom att man tänker på det. Alkohol och rökning såklart också. Helt rätt. Helt rätt. Mm. Mm. Och det här också lite grann som vi sa också, att det är ju också att ändå liksom ha med oss att vi är ju lite skörare. Men det är ju inte så liksom att vi är svagare eller har mindre kapacitet. Utan det är också någonting som jag vill gärna att vi lyfter in och så liksom, när vi pratar om stigmatisering. Och så att vi får inte förminska liksom kvinnors kapacitet och säga då liksom att vi då kvinnor på grund av klimakteriet är svagare eller skörare liksom än män, och absolut inte då liksom på arbetsplatsen och i de situationerna liksom, för att det är ju vi kvinnor liksom besitter som kompetens och absolut i de här åren liksom, så att vi får inte hamna i det liksom som det gärna blir med ålderism och,
ja, men
och så.
För jag tror att du nämnde, vi ska snart avsluta här, för vi har massa andra saker också som är superintressanta saker att prata om. Men visst sa du att det var att i England så har man klassat klimakteriet som en funktionsnedsättning? Eller missförstod jag dig när du sa det?
Nej, det är helt rätt. Man har det som ett förslag då. Att man ska, apropå stigmatiseringen där. Ja.
Så att man måste anpassa sin arbetsplats på grund av det.
Och det är lite grann där jag är inne på det här med policy också. Liksom, att det här med att vi ska ha ett svalare rum för dig kvinna som är i klimakteriet. Det känns också väldigt knasigt. Liksom. Vi kan absolut ha liksom, bra ventilation, men det ska vi ha för alla.
Ja, precis. Verkligen.
Men jag tänker också den viktigaste punkten, förutom att man ska äta rätt och träna, och det är väl också att man ska umgås med människor som man har roligt med. Så man inte bara umgås med negativt. Utan jag tror man ska... Jag tror att skratt.
Det är så lätt att vi fastnar i det negativa. Mm. Och absolut liksom när det gäller klimakteriet. Att jag ser att jättemånga kvinnor liksom gör inget annat än älta det. Mm. Och det, jag säger inte så. Liksom, har man jättestora besvär så är det ju såklart ett jättestort problem. Mm. Men jag tror också någonstans att vi behöver blicka framåt och se att det här är en övergångsperiod.
Verkligen. Och sen är det, jag läste någonstans att när man är runt 60 års åldern som kvinna, tjej, då får man tillbaka ett härligt sexliv. Och då går ju männen kanske lite ner i arbetsform. I toppform.
Tänk på mycket härligt vi har oss i framen.
Exakt. Så vi
bara
får,
det.
Vi får liksom revanschen till slut. För vi har gått igenom
det ser man också att man är... Ja, och man är lyckligast också, har man ju sett liksom, när man då har kommit då passerat. Det är det här lyckokurvan då, som vi ofta pratar om, det här U-formade kurvan då, liksom där 47 och 0,2 till och med, liksom, det är där vi är som olyckligast. Och då är det män som kvinnor. Mm. Och då är det män som kvinnor då, inte bara, inte bara kvinnor.
Då är det bara uppåt framåt nu då?
Då är det bara uppåt framåt, precis. Exakt så känner jag också.
Jäklar alltså. Ja. Ja, men härligt. Jag tycker det här har varit väldigt kunskapshöjande, får jag säga. Jättebra.
Härligt.
Ja. Och jag...
Och nu skickar vi också med att ni tjejer som lyssnar på detta som inte har kommit in i klimatet, läs på.
Mm. Faktiskt.
Ja. För det finns läs på. Bygg reserver.
Det är väldigt onödigt att gå och, vad ska man säga, gå med de här symptomen i längden. Så.
Nej, vi ska absolut inte bita ihop. Det är jag också väldigt noga med att säga. Liksom, ingen kvinna ska behöva lida och bita ihop, utan vi ska ju kunna söka hjälp och det ska finnas hjälp för oss att få, liksom, och att vi ska ha den här stödjande kulturen, precis som du sa också, att prata, liksom, omge dig med människor du trivs med och omge dig med människor som är i samma livsfas och även då yngre och äldre. Det är där vi får det här fina samtalet, liksom, och samtalen och bygger den här trygga känslan inför det som komma skall.
Jo, men precis. Men jag tror ett stort skäl till att många inte söker hjälp, det är liksom att man har en bild av sjukvården som att de kan ändå inte hjälpa mig, de kan inte detta och jag får ändå ingen tid, liksom, jag får ingen tid hos, på vårdcentralen och så vidare, och jag kommer att bli runtslussad och de kommer inte förstå mig, de kommer inte lyssna och så vidare. Jag står ut lite till. Och så går åren, liksom. Men då har jag ett supertips. Det är nämligen så här att har man en sjukvårdsförsäkring så går det på det.
Yeah.
Och då kan du få hjälp inom två dagar, liksom. Kan du få en tid hos en gynekolog.
Yeah.
Det är faktiskt en bra väg att gå, om man känner att man vill ha bra hjälp. Mm. Det är grymt. Jag tycker det här var ett jätteintressant samtal, Betty. Så att jag hoppas att
våra lyssnare också tycker
detta. Ja, tack själv, så hörs vi.
Ja, tack så hemskt mycket.
Det gör vi. Ha det bra. Tack så mycket. Ha det bra nu. Hej då.
Oj, oj, oj. Det ringer till Anna här samtidigt. Så hon som satte igång applåden var lite disträ. Eller lite hennes koncentration blev störd.
Men, ja, det var väldigt... Det
är så mycket ingångar nu här, för den här säljaren, han gör ett så fantastiskt bra jobb, så att det ringer hela tiden nu att Anna.
Ja, men det här, ni får ursäkta mig att jag är så, jag håller på att gå in i väggen, det är nog klimateriet.
Som är sant.
Jag måste skylla på det, ja, hjärndimma. Jag måste bara sammanfatta det här.
Ja.
Det är jättebra att vi pratar om det här, men jag blir ändå lite, ska ha det här också.
Mm.
Men jag tror ändå att en positiv inställning till livet gör att vi klarar av även klimatet. Eller ta tag i det. Jag hade någon spray ett tag och nu har jag gjort det. Mm. Så ta tag i det. Gå inte runt och bara klimateria er.
Nej.
Utan
ut och fixa det inre klimatet.
Ut och lev livet.
Ja, men verkligen. Ja, nej, men så det finns ju mycket man kan göra, men det finns ju också väldigt mycket, jag tänker att det finns ju väldigt många företag och influencers och vad det nu är där ute som lite drar nytta av att folk söker efter olika saker som ska hjälpa dem. Det finns massor med olika dyra kosttillskott och det finns liksom böcker och träningstips och allt vad det är. Men har man östrogenbrist så hjälper det faktiskt inte.
Men jag har tänkt på det med klimateriekläder. Jag såg framför mig så här sjok. Att vi ska gå runt och se ut som...
Gudrun Sjödén-tid.
Ja, eller så här, att vi var så här... Vad heter de här människorna som... Med så här, inte mormoner, utan de som åker runt i häst och vagn.
Hormoner.
Nej,
mormonhormon.
Nej, men de har häst och vagn i USA. Vad heter de här?
Amish.
Ja, så kände jag. Så vi ska gå ut och se så här Amish ut. Bara, vi ska ut i jorden och skotta.
Vad fick du
jag det? Vet inte, jag bara kände att klimateriekläder, det kändes inte sexigt. Nej, på något
men det
sätt.
Är inte det. Alltså, de klimakteriekläder som jag har fått reklam för då, i mitt flöde, det handlar om underkläder som ska liksom, då, förhindra vallningar.
Jo,
och sånt.
Jag förstod det nu, men jag såg framför mig ändå att det var så här. inte sitta åt midjan och alltså där, men nu ska vi gå, nu ska vi vara deppiga, svettiga och fula liksom. Kom igen nu tjejer.
Ja. Nu kör vi.
Tänk ändå nu, vi kommer bli så jävla sexuellt galna vid 60-årsåldern, så då får vi hitta yngre killar som är liksom.
Ja, men gud.
Nej då, skojar. Nej. Det här är mitt sätt att bearbeta saker, det är ju att skämta. Ja, så ta mig inte på allvar.
Men jag tänker att det är väldigt många som tror att det handlar bara om underlivet. Liksom. Att det är underlivet och blödningarna eller de uteblivna blödningarna, det är det som det handlar om. Och det är ju så oändligt mycket mer.
Ja.
För östrogen har du ju varenda cell i kroppen.
Mm.
Så att jag kunde vakna upp varje morgon och så här bara, jag fick sätta mig upp långsamt på sängkanten och så här bara så här, försiktigt börja röra, liksom, röra mig lite och så fortsatte. Så, här, så att jag kunde liksom till slut sträcka på mig lite och så så knakade till lite och så. Man kände sig som man var 80 år gammal liksom. Och sen så bara på 2 dagar så var ju liksom den här stelheten helt borta och jag kände liksom, nu vill jag gå och träna igen. Ja. Vi får nog ta en sponsor.
Jag tyckte faktiskt mest ögonen, ja, att de var verkligen så rinniga och då sminkar man sig lite så hängde det ju långt ner på.
Och sen att liksom, det blir liksom en slags torrhet inifrån så att säga, även i cellerna och sådär. Ja. Jag tycker alltså, rynkor och så har ju också blivit mycket bättre bara på de här 2 veckorna. Liksom.
Du ser så fräsch ut.
Ja, eller hur? Mm. Ja, jag känner så
ung. Men jag använder snigelsläm i ansiktet så får man fukt.
Så där du. Ja, du. Ja, nej men du, jag, som sagt, jag tycker att det är viktigt att vi lyfter det här, men kanske inte går till överdrift heller.
Nej, det är nog lite, du är helt bra på att tratta ner det jag är ute efter. För du såg hur lite uttråkad jag bara ser ut, tror jag. Och jag, helt plötsligt så hade jag börjat fundera på något helt annat än klimateriet.
Mm-hmm.
Och så gick jag liksom, åh gud, jag satt här och tänkte på, jag kom inte ens vad jag tänkte på. Men, jag tror att man ska prata om det, absolut. Men inte skylla på det kanske.
Nej, och sen, jag vet inte. I vissa...
Och sen kanske det är lätt för mig att säga, för jag har nog inte haft så grov.
Nej.
Så då är det ju också lätt att bara nonchalera det.
Mm.
Och så därför så kanske man får säga hur man mår på arbetsplatser och hemma.
Precis.
Och jag lever ju bara med pojkar, det gör ju du med.
Mm.
De kanske inte är så insatta. Varför Nej. Jag typ ser ut som gråter ibland, bara för det rinner.
Men där kan jag också säga, för jag har ju inte heller liksom riktigt noterat, alltså man kanske märker att man blir arg oftare eller så, men det är ju kanske, det tycker man ju inte beror på en själv, utan det tycker man ju alla andra är så dumma och oförstående. Men jag känner ju också bara på den här korta tiden att liksom det där lilla kantigheten, ursäkta min familj, ni skulle kanske inte säga den lilla kantigheten, utan snarare taggbollen eller kaktusen. Nej, men alltså att jag kände mig faktiskt lite så här edgig liksom. Det, nu kände jag mig mer så här lugn och bara nöjd, grundglad.
Grundglad, ja. Som en, när du har tagit 2 glas bubbel. Grundglad.
Ja. Nej, men,
ja, men jag har nog inte varit så arg, jag kanske har varit lite... Jag vet inte. Och det här är ju vad jag tror. De kanske suttit i soffan och bara, shit vad sur hon är.
Mm-hmm.
Så det kanske, oj, jag vet inte.
Nej, men en annan sak också, det är ju det här med histaminintolerans.
Mm-hmm.
Det finns ju, alltså histamin är ju ett ämne som kroppen och cellerna kan utsöndra när det ska bli en inflammationsreaktion. Mm. Men histamin finns ju också i mat.
Mm.
Och det blir liksom, histamin bildas i mat när den lagras kan man säga. Och i olika livsmedel så bildas det olika fort då. Mm. Men i fisk, vissa fisksorter så bildas det väldigt snabbt. Så att till exempel tonfisk och kanske gravad lax och sånt som har legat ett tag och där det har göttat till sig lite så. Och även
ska
chili.
Man äta?
Nej, utan alltså histamin kan då, man kan få för mycket histamin via maten. Ja, men du har nog passerat så det kanske inte gör någonting. Nej, men alltså, det kan ju ge liksom
då. Jag är passé.
Ja. Nej, men att man kan få lite huvudvärk när man äter vissa saker eller att man blir sådär, det kommer liksom en vallning medan man sitter och äter då. Mm. Tonfisk, chili, vissa vinäger kanske, alltså sådär saker som sätter igång reaktioner i kroppen.
Men vad ska
även
man äta
rödvin då? Och lagrade ostar och sådana saker. Mm. Så att, nej,
är det
men
därför
som
man
Betty
kan
sa,
bli lite röd i ansiktet av rödvin?
Ja, ja, men precis. Det, är ju de här, det blir nästan som en allergireaktion kan man säga. Mm. Och det kan ju då, alltså kroppen kan bli mer känslig mot histamin under klimakteriet. Okay.
Men vad så ska man äta som...
Klimakteriekosten då? Nej. Mm, igen. Ja. Nej, men alltså helt vanlig mat såklart. Men att kanske... jag tycker att det hjälper i alla fall mig att äta lite regelbundet så att man... Ja, så att kroppen mår bra och det känns bra liksom att man har lagom
men
mycket
kan
energi
kanske,
kroppen,
vi pratade liksom lite om innan för att... Vi här vi sitter och poddar har de frukost. Mm. Och den ingår absolut inte i vår poddstudio. Men jag har ju inte såna... Och då tog jag faktiskt en knäckemacka.
Mm.
Men leverpasta, jag vet inte när jag åt sist. Och gurka, då pratade vi lite om leverpasta och blodpudding. Mm. Alltså det är ju väldigt bra...
Väldigt mycket näring.
Det tänker jag kan vara bra. Kanske.
Absolut.
Och man får särskilt, säga mycket igen.
Särskilt för en person som blöder mycket så är det ju liksom, tonårstjejer och kvinnor som har mycket blödningar ska ju gärna äta järn i olika former. Och i kött och leverpastej, blodpudding och den typen av mat, där är ju järnet väldigt lätt att ta upp också. Så det är viktiga saker. Och det ska vi ha en annan gäst som pratar om. Det här med järnupptag. Vi måste ha in henne. Mm. Cecilia Meyer-Labba. Hon har redan sagt att hon vill vara med. Så att, henne ska vi ta och boka in snart.
Ja.
Och sen är det ju som vi säger alltid. Att lägga till bra saker.
Ja.
En näve grönt. Ett äpple.
En rolig kompis. Mer,
ja, exakt. Det är bra grejer det.
En blomsträng.
Ja. Nu du. Men jag tycker att vi är klara med klimakteriet för den här gången.
Jag är så klar, jag är så färdig med den som du har visste.
Vi tar och stänger dörren och går vidare.
Ja, det är mitt, vi vänder blad.
Ja, det gör vi.
Vi gör som kungen.
Ja, men grymt. Men stort tack Betty Vasenius för att du var med oss här. Och
super.
Tack så mycket till dig som har lyssnat. Följ oss gärna på Instagram och Facebook och LinkedIn och sådär. Så missar ni inga viktiga nyheter och ni missar inga viktiga nya poddsläpp.
Och vi kommer med väldigt mycket bra gäster framåt.
Ja, det är så roligt detta. Herregud. Vad mycket kloka människor det finns där ute.
Mm.
Ja.
Och de vill vara med oss.
Så ska vi säga tack till oss själva som låter dem ha oss som kanal då, ut till folket. Ja. Och så har du som lyssnar tips om ämnen som du vill berätta mer om så mejla oss gärna eller skicka ett sms eller meddelande på Instagram eller så.
Eller ring.
Ring kan man också göra. Mm. Det blir bara varma samtal när man ringer till oss.
Precis.
Förutom mig då som aldrig svarar på okända nummer. För jag tänker, det är bara folk som vill sälja saker. Mm. Jag har inte tid med det. Ja, men grymt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack också till Louise som klipper. Och till A Village där vi sitter och spelar in.
Jack som hade en god macka.
Just det. Leverpastejmackan tackar han.
Tackar det.
Ja,
ha en fin dag.
Ja,
kör hårt.
Ha det fint. Hej då.